utgångsläget då? Vi är europeiska sysselsättningsstorleken.
Bulgarien är inte moget för euron. Vi kanske blir det en dag, men inte nu. Och EUs finanser verkar heller inte vara helt stabila, säger pensionären Mario Georgiev till AP. På ena sidan trycker regeringen på för att införa euron och fördjupa banden till EU. På andra, en växande folklig oro där många fruktar prisökningar, ökad fattigdom och förlorad kontroll. I helgen samlades tusentals människor i huvudstaden Sofia och i uppemot 100 andra städer i Bulgarien för att protestera mot planerna att överge den bulgariska levan till förmån för euron. Många kräver en folkomröstning, men andra ser det annorlunda.
I dali je lev, dali je euro. Както виждаме с лева нещата.
Det spelar ingen roll vilken valuta vi har. Vi har redan inflation och kommer att ha det i framtiden också, säger 26-årige Konstantin Brzinov till AP. Trots motståndet trycker regeringen på. Man har begärt en granskning från EU-kommissionen för att visa att landet uppfyller kraven med låg inflation, sunda statsfinanser och rättslig anpassning. Vid senaste försöket 2022 föll Bulgarien på inflationskravet, men läget har nu förbättrats. Skräckscenariot för många är att inflationen ska öka, som den gjort i Kroatien, det EU-land som senast bytte sin valuta mot euron. Det var i januari 2023. Milan Djelovic, Östeuropa-korrespondent.
Så ska det handla om vad som händer med väskförbudet på sommarens festivaler och konserter nu när terrorhotnivån sänkts från 4 till en 3 på en 5-gradig skala. Det här är något som Kulturnytt tittat på idag. Anna-Karin Ivarsson, hur ser det ut?
Ja, det har varit tyst om väskförbudet. Förändringen gjordes ju den 23 maj. Väskförbudet är alltså någonting som inte gäller generellt utan meddelas som ett villkor när arrangörer söker tillstånd.
Och vilka evenemang är det då som har det här väskförbudet?
Ja, några exempel är Håkan Hellström nu då, spelningar på Ullevi i Göteborg nu i veckan, Rosendal Garden Party i Stockholm, Dalhalla i Rättvik, festivalen Way Out West i Göteborg som det ser ut nu. Och så här tycker Joppe Pilgren, verksamhetsledare på branschorganisationen Svensk Live. Han tycker det är helt på tok.
Jag var i kontakt med polisen senast för några minuter sedan och de säger fortfarande att de ännu inte kan ge något besked. Men vi tycker som sagt att man har infört det här på grund av höjd terrorhotnivå och då ska man ju ta bort det när terrorhotnivån sänks.
Så alltså Joppe Pilgren på Svensk Live. Men vad säger då festivalerna själva?
Ja, idag drog ju festivalen Sweden Rock utanför Sölvesborg i Blekinge igång där polisen räknar med att 60 000 till 70 000 människor kommer att vistas på och runt festivalområdet de här kommande 4 dagarna. Och Ola Jarevik, högsta polisbefäl på plats, säger att polisen kommer att jobba för att behålla den höga säkerhetsnivå som de planerat för, inklusive väskförbud.
Nu är vi trygga i det vi gör och ser ingen som helst skäl till att vi ska aktivt sänka den.
Hur upplever då besökarna själva det här förbudet på den här ganska stora festivalen ändå?
Ja, vi har pratat med en tredjegångsbesökare, Stefan Julibö, och han säger att här behöver man inte fundera på säkerheten.
Ja, det mesta är ju party så, för jag tycker det är väldigt lugnt i övrigt så, inte mycket bråk man ser eller någonting sånt, så att ingenting man märker av så. Kollar man då lite på nätet och sådana här, vad folk säger om festivalen, så är det många som säger att det är en av de säkrare festivalerna att åka på, så att det är väldigt högt betyg där tycker jag.
Stefan Julibö, besökare på Sweden Rock, sa det. Tack så mycket, Anna-Karin Ivarsson från Kulturnytt. Dags för radiosporten nu och Samuel Silén som börjar med ett ekonomiskt bakslag.
Ja, längdskid-VM i Trondheim blev inte den ekonomiska framgång som arrangören hoppats på. Nu kommer stora bakslag med uppgifter om att man gått tiotals miljoner back.
Få det här efterspelet, det önskar jag ju verkligen inte dem.
Om knappt 2 år är det Faluns tur att stå värd för världsmästerskapen. Jonas Petersson är vd för VM i Falun.
Nej, men oro känner jag inte i dagsläget. Det ska jag inte säga. Jag tycker vi ligger i bra fas. Vi har fått in väldigt mycket kompetenta människor på väldigt viktiga roller för oss. Och det blir en tydlig signal att vi på många sätt ska skärpa vårt arbete och verkligen se till att ha processerna på plats. Liksom.
Reporter här är Selma Jennervall.
Hur har det här beskedet tagits emot hemma i Norge då?
Ja, den norska profilen Petter Northug, han säger till VG att mästerskapets ledarskap varit dåligt och amatörmässigt. Nu fotboll och ett glädjebesked för det svenska landslaget inför sommarens EM. Fridolina Rolfö ådrog sig inte en fraktur i foten efter att ha utgått skadad i mötet mot Danmark igår kväll. Och en annan nyhet kopplad till landslaget är att Johanna Rytting Karneryd idag förlängde sitt kontrakt med Chelsea fram till sommaren 2027. Hon säger i ett uttalande att klubben varit som ett hem sedan dag ett.
Tack så mycket för den uppdateringen, Samuel. Så vädret ikväll blir det mycket moln och spridda skurar som i natt drar bort österut i stort sett hela landet men dröjer sig kvar över norra Norrland. Imorgon torsdag får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och i de västra delarna av Götaland och Svealand väntas eftermiddagsskurar. I norra Norrland regn som rör sig bort norrut och följs av uppluckrande molntäcke söderifrån. Temperatur allmänt 15-20 grader och vid regn 10-15 grader. Producent för Ekot kvart i sex var idag Helena Sjöholm. Jag heter Karina Segura Morberg. Many people have told me that God spared my life for a reason. Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies. For the people, by
the people. Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 591. Det är onsdag den 4 juni. Klockan är snart 3 här hemma. Gina Lindberg, du är i Washington. Hej.
Hallå, hej från Washington.
Vädret?
Ja, vädret. Okej, okay. Vädret är så... Alltså, nu är det högsommar. Nu är det typ 30 grader, fuktigt och det är budgetkaos i senaten. Så att allt är som det ska vara i juni i Washington.
Kul! Roger Wilson, jag hörde dig där borta förut, precis före jag körde igång signaturen. Du lät som att du hade nästäppa.
Ja, lite grann. Jag har lyckats få covid igen. Och här är det kanske en kulturskillnad mellan Sverige och USA. För när jag säger det till mina svenska vänner så säger de, men det är ingen som har covid längre och absolut inte testar sig. Och det vet jag inte om folk gör här heller. Jag gjorde det för säkerhets skull och det blev fina rosa ränder på de här testlapparna 2 dagar i rad. Mm. Men det var ju som en... Den här gången var det mer som en vanlig förkylning. Förra gången jag hade det så fick jag ju lunginflammation också som en extra bonus. Mm. Så jag vet inte faktiskt vad det är för väder utomhus.
Nej,
det
covid är ditt väder, Roger.
Ja, mm. det är molnet som hänger över mig här inne.
Du ska vara rädd om det i alla fall. Hörrni, det är mycket jag undrar. Vad var det egentligen som hände i Vita huset i fredagskväll? Varför hade Elon Musk en blåtira? Går guldnyckeln verkligen att öppna Vita husets dörr med? Och hur mycket har Elon Musk egentligen knarkat? Allt det där ska vi prata om, men vi ska börja med konfrontationerna mellan demokrater och migrationspolisen ICE. De senaste veckorna har det varit 2 uppmärksammade händelser. Den ena när en demokratisk kongressledamot besökte ett förvar för migranter. Den andra när migrationspolisen grep en medarbetare till en annan demokratisk kongressledamot. Gina, om vi börjar med den här händelsen i New Jersey vid migrantförvaret. Vad var det som hände där?
Ja, det här hände vid en ny anläggning i New Jersey, ett stort migrantförvar som Trump-administrationen har startat där. Och det var en grupp demokratiska politiker som kom dit. Det var borgmästaren i Newark och det var 3 demokratiska kongressledamöter. Så att de här 4 åkte tillsammans dit för att besöka anläggningen. Och det var ju också ett tillfälle för dem att markera mot Trumps migrationspolitik. De tänkte hålla en presskonferens där utanför. Och väl på plats så var det fullt med folk. Det pågick demonstrationer där i protest mot Trumps migrationspolitik. Så det var fullt med demonstranter, det var fullt med poliser. Och den demokratiska borgmästaren Russ Baraka, han var inne på området i en timme ungefär. Och sen blev det någon sorts konfrontation där poliser från säkerhetsdepartementet kom och hävdade att han hade inte rätt att vara där inne. Så att de grep honom utanför, De anklagade honom för olaga intrång. De satte handfängsel på honom och förde bort honom.
Mm. Roger, det var som sagt borgmästaren då, Baraka, i Newark som greps. Men det är nu den här demokratiska kongressledamoten som heter LaMonica McIver. Det är hon som nu kommer åtalas.
Ja, på det sättet blir hon då historisk. Hon är den första kongressledamoten som blir åtalad i samband med Trump-deporteringarna. Och en del kopplar ihop det här också med åtalet mot en domare i Milwaukee som ju är anklagad för att ha hjälpt migranter att undvika ICE-agenter i domstolen. Varför man liknar de här med varandra? Ja, men det är en sorts hårdför attityd helt enkelt från Trump-administrationens sida när det gäller deportationer och där man då går ganska hårt åt när det gäller åtal, i alla fall när det gäller LaMonica McIver. Man kan ju nästan se det där som en form av, vad ska man säga, 6 januari backlash eller någonting. Och då blir det förstås med tanke på vem som har blivit benådade och vad de har gjort i samband med kongressstormningen den 6 januari, så blir det ju nästan lite absurt att se bilderna på det brott som McIver ska ha begått när hon i tumultet utanför den här anläggningen ska ha slagit mot en tjänsteman eller polis och tryckt på olika sätt. Lite oklart tycker jag när man tittar på videon. Jag förstår fortfarande inte riktigt vad det hon har gjort där.
Mm. Gina, som sagt, det finns ju dels filmer från mobilkameror om det här, och sen har ju polisens kroppskamerabilder släppts också. Man ser ju den här kongressledamoten LaMonica McIver väldigt tydligt eftersom hon har en klarröd tröja på sig. Vad visar de här?
Ja, det är som Roger säger, det är ganska rörigt på de här bilderna, men den visar hur borgmästaren Ross Baraka, han blir omringad av poliser, han får handfängsel på sig och grips och förs iväg, och det är stökigt och ganska kaotiskt runt omkring. Det är poliser, det är demonstranter, det är de här andra politikerna och det är en hel massa journalister. Och många som filmar samtidigt och sådär. Så att det är trångt och rörigt och väldigt upprört. Och jag tycker det är rätt svårt att avgöra vem som knuffar vem egentligen. Det finns ju då flera olika, alltså filmer från olika vinklar. Så att det är dels från polisens kroppskameror, men det är också massor av ögonvittnen och journalister runt omkring som har filmat också. Men då, som du säger, LaMonica McIver är lätt att se hela tiden med sin klarröda, om det är kavaj eller tröja som hon har på sig, som gör att hon syns väldigt tydligt. Och republikanerna, alltså departementet för inrikes säkerhet, anklagar ju henne för att ha knuffat poliserna, men det är svårt att se vem som knuffar vem där.
Mm. Och det här utspelade sig alltså vid ett förvar för migranter i Newark. Om vi går igenom den andra händelsen då, Roger, den utspelade sig inne på demokraten Jerry Nadlers kontor i New York. Vad hände där?
Ja, men det hade också varit protester i samband med den migrationsdomstol som finns i samma byggnad som det där kontoret. Och då hade en del av dem som protesterade fått gå in på Nadlers kontor, och då ville ICE följa efter och kolla vad det var för personer som de hade där inne. Och när en av medarbetarna på kontoret på något vis stod vägen eller hindrade dem, så satte man på den här personen handfängsel. Och det här tolkades från Nadlers sida som ytterligare ett steg framåt här i sättet som man från Trump-administrationens sida eller från ICE sida är extremt tuffa när det handlar om inte bara deportationer utan även sammanhangen kring dem.
Mm. Jerry Nadler och demokrater kräver nu att den här händelsen utreds. Och så här kommenterade Jerry Nadler själv det som inträffade i helgen i TV-kanalen CBS.
One of my staff members said you can't come in here, you need a warrant. They said no, we don't need a warrant, which is incorrect. This is and they barged in, and in barging in, one of the officers, a very big, heavy-set fellow, pushed my aide, a very petite young woman, And they then said that she pushed back and they shackled her.
Ja, också här knuffades det och sen så sattes då hans medarbetare i handfängsel, berättar han. Gina, vad är det Jerry Nadler, demokraten, vill ska göras nu då?
Han vill ha en utredning i kongressen av det som har hänt. Därför att polisen i det här fallet alltså har gått in i en politikers kontor. Och det hävdar Nadler då att det skulle kräva särskilt tillstånd för det. De kan inte bara storma in på det här sättet hos en kongresspolitiker. Det behövs i så fall beslut från domare, alltså en formell husransakan i så fall. Så att Jerry Nadler säger att den här taktiken är helt oacceptabel, det här är aggressivt och hårdhänt beteende, hävdar han. Och han sa också att de använder skrämseltaktik både mot papperslösa migranter och mot amerikanska medborgare, och i det här fallet då mot en medhjälpare till en politiker. Så att han kräver en formell utredning i kongressen. Och dessutom har demokraterna agerat lokalt i delstaten New York. Där har de lagt fram lagförslag om att begränsa mandatet för ICE, alltså för migrationspolisen, för att skydda migranter, men också för att skydda de som hjälper odokumenterade migranter, alltså migrationsadvokater och andra som är på plats och hjälper till. Så att på flera sätt försöker demokraterna nu agera mot den här taktiken.
Mm. Och även den här demokratiska borgmästaren i Newark som greps har ju också agerat. Och Jerry Nadler vill alltså ha en utredning, och den här kongressledamoten MacIver riskerar ju att fällas för våld mot poliser. Roger, demokraterna verkar vilja göra politik utav det här.
Ja, samtidigt som de väl också menar att deportationspolitiken i högsta grad är symbolpolitik. Men och det här skulle kunna få konsekvenser för MacIver till exempel. Hon riskerar ju att bli utesluten ur kongressen om hon skulle bli dömd till exempel. Och jag tror att det också kommer att göras en separat utredning eller utfrågning i alla fall i kongressen kring vad som egentligen hände. Men det här är ju också förstås symbolfall för vad som skulle kunna hända runt om i USA i andra sammanhang. Vi har ju sett flera exempel på att ICE har gjort tillslag ute i samhället eller i samband med att folk har infunnit sig vid migrationsdomstolar. Och då har det ofta blivit protester när man gjort den här formen av tillslag. Så det här är väl också en form av symbolpolitik, att man inte tänker acceptera eller tolerera att folk går för långt när man protesterar mot att ICE gör gripanden eller liknande. Vi har ju sett mängder med filmer faktiskt på olika tillslag och på olika upprörda demonstranter som reagerar när vänner och kollegor blir tagna av migrationspolisen.
Mm. Gina, som Roger sa, det gäller ju inte bara de här två fallen. Alltså, vad är det demokraterna på ett nationellt plan vänder sig mot med Trumps politik här?
De vänder sig både mot politiken och mot taktiken. Alltså, när det gäller politiken, Trump tar ju bort skyddsstatusen till exempel för hundratusentals migranter från Venezuela och från Haiti som har haft skydd i USA men som han nu vill utvisa. Och det där är ju demokraterna emot. Han har stoppat flyktingar från att komma till USA och han har minskat möjligheten att söka asyl. Så att allt det där är ju demokraterna väldigt kritiska till. Men sen vänder de sig också mot det här med taktiken. Alltså att migrationspolisen nu har fått ett annat mandat. Trump har ju ändrat uppdraget för ICE så att nu kan de gå in på ställen som tidigare har varit fredade zoner. Så att skolor, sjukhus, kyrkor och även domstolar. Så att där har det ju varit flera exempel senaste veckorna där migranter, det var ett fall i New York i förra veckan där en 20-årig kille från Venezuela var kallad till domstolen för en hearing om sitt case. Han fick inte rätt till skydd, och sen när han gick ut genom dörren tillsammans med sin mamma så greps han av migrationspolisen. Och det där är en ny taktik som migrationspolisen ICE inte har använt tidigare. Och även det här att polisen griper då människor som skyddar migranter. Det här fallet som Roger sa med domaren i Milwaukee till exempel. Så att det är både politiken och det här utökade mandatet som demokraterna vänder sig mot.
Mm. Och många har ju kommenterat de här händelserna, så också president Donald Trump. Och så här sa han om åtalet mot kongressledamoten demokraten LaMonica McIver.
The days of woke are over. That woman, I have no idea who she is. That woman was out of control. She was shoving federal agents. She was out of control. The days of that crap are over in this country. We're going to have law and order.
Mm. Dagarna av sånt här strunt är över, nu ska vi ha lag och ordning och jag har ingen aning om vem den där galna kvinnan är. Ungefär så sa Donald Trump. Gina, det är inte bara demokraterna som vill göra politik av de här händelserna.
Nej, verkligen. Det här är ju stoff för både republikanerna och demokraterna från varsitt håll. Och det är ju en av de viktigaste frågorna för republikanska väljare, den viktigaste efter ekonomin, så är det frågan om invandringspolitiken. Och där är det klart att ett sånt här tillfälle där det finns bilder med poliser som griper demokratiska politiker, där republikanerna har en bild av vad som hänt och demokraterna har en helt annan bild av vad som hänt. Det där är ju stoff som verkligen blir politik och används i kampanjer nu på olika håll från båda partier.
Mm. Men Roger, är det här, jag menar, i takt med att filmer kommer ut på människor som grips, är det här fortfarande populär politik bland Trump-väljarna?
Ja, tittar man liksom på de senaste opinionsundersökningarna och på Real Clear Politics liksom sammanvägda index, ja, då är 49,7% av väljarna för Trumps migrationspolitik, 46,8% tycker illa om den. Det är det här polariserade läget som vi sett tidigare. Men i och med att det nästan är hälften av väljarna som är för den, så kan man ju säga att det finns ett starkt stöd hos många republikaner för det här. Och sen tänker jag också på att många av de här, alltså diskussionen kring de här våldsamheterna och det som då Donald Trump kallar för woke, alltså allt det här sker ju någonstans i historien efter Black Lives Matter-demonstrationer, efter 6 januari stormningen. De här händelserna påverkar i stor utsträckning hur man tolkar det som sker eller hur man reagerar mot det som sker. Och det liksom bildar ett slags fond eller resonansrum kring alla de här händelserna och hur man väljer att ställa sig till dem helt enkelt. Det finns ekon av bägge händelserna i de saker som händer i USA idag.
Mm. Gina, är det därför som det här migrations- och deportationsfrågan är bra för båda sidor att bygga politik kring, för att det just finns den här bakgrunden som Roger nämner?
Ja, verkligen. Och att det är en stor och viktig fråga för väljarna, där Trump verkligen har gjort det till en kärnfråga i sitt politiska program. Han har ju gått till val på det här med tuffare tag, och det är många republikanska väljare nöjda med. Men det han gör också, det är ju att tänja på lagar och regler på ett sätt som ingen president har gjort tidigare. Bland annat det här med snabba utvisningar, alltså utan att personer få möjlighet att få sin sak prövad i domstol. När han skickar ut hundratals personer som han har gjort till det här fängelset i El Salvador utan att tala om vilka de personerna är eller vad de individuellt är anklagade för. Det är ju något som inte bara demokraterna är upprörda över, utan det är ju något som också har fått bakslag i federal domstol.
Mm.
Så att det är liksom en strid både om migrationspolitiken och också om presidentmakten ytterst. För det är frågor som handlar om invandring, det handlar om polisens mandat, om myndigheternas mandat, om rättssäkerhet och också om det här med maktbalansen mellan presidenten och domstolarna. Kommer presidenten i slutändan bry sig om att federala domare säger att det här är att gå för långt rent juridiskt? Så att det finns ju väldigt många olika aspekter i den här frågan som är laddade och viktiga.
Roger?
Hotet om ICE och att eventuellt bli utredd kring migranter som finns på företag eller liknande, det finns ju också i bakgrunden hela tiden. Jag tänker delvis på den här familjen jag berättade om, där en är transperson som funderar på att lämna landet, eftersom det kan bli konstigt till exempel när man då ska identifiera sig på flygplatser. Där fanns en rädsla för att hamna i förvar på något vis. Men också när jag försökt, ett fall där jag försökt få kontakt med någon som vi skulle prata om konsekvenserna av de här tullarna. Då vill man inte gå ut och prata om det, eftersom det skulle kunna betyda att man kanske blir granskad av ICE och har verkligen alla som arbetar där alla tillstånd på plats och liknande. Så, och det kan ju vara mer eller mindre medvetet från Trump-administrationen, men det bildar en kontext där folk också blir rädda, oroliga och håller en låg profil.
Mm. Om vi bara återvänder till fallet med LaMonica McIver, den demokratiska kongressledamoten som nu ska åtalas. Alltså, amerikansk media verkar spekulera i att det här åtalet mot henne blir hennes stora genombrott på den nationella arenan. Många namnkunniga verkar ju också vara ute och stödkampanja för McIver nu.
Verkligen, och jag hade inte lagt märke till LaMonica McIver tidigare, men hon har gått från ganska anonym kongressledamot till super anti-Trump-kändis inom Demokraterna på kort tid. Och hon har ju fått stöd från en hel rad kända namn inom Demokraterna som hyllar henne, tycker att hon är modig och stöttar hennes sak och den här rättsprocessen som pågår nu. Så att Alexandria Ocasio-Cortez är en av dem som har gått ut och stöttat henne. Och det är även flera sådana här stora demokratiska grupper och organisationer som har gått ut aktivt och stöttat henne. Och också dragit in pengar till Demokraternas kampanjkassa genom att nämna hennes namn. Så att det ses ju som, det här är men ett viktigt case och en viktig symbolfråga också för Demokraterna. Så hon har blivit en sorts symbol för Trump-motståndet och fått det här nationella genomslaget som en sorts hjälte inom anti-Trump-rörelsen. Och hon har också fått mycket hat och hot. Enligt hennes stab så har det vällt in upprörda och arga samtal och meddelanden och också hot mot henne. Så att hon har ju på många sätt fått ett genomslag som märks både med stöd och med motstånd.
Mm. Då tänkte jag att vi skulle uppdatera oss lite grann kring hur det går för Trumps budget, alltså The Big Beautiful Bill som han kallar den. Den har ju röstats igenom i representanthuset och senaten är kvar och där krånglar det lite grann. I helgen så hamnade fokus på frågan om Medicaid, alltså det system som finansierar sjukvård för låginkomsttagare. Roger, vad hände egentligen på det här mötet med väljare som republikanska senatorn Joni Ernst höll hemma i Iowa?
Jag ska bara lägga till att lagförslaget i representanthuset hette också The One Big Beautiful Bill. Så att, det är inte bara Trump som kallade det, den heter det officiellt också.
Det är det
också
korrekta namnet.
Ja, precis. Vi har ju sett klipp från flera sådana här town hall-möten runt om i landet där folkvalda har mött arga väljare som är upprörda över nedskärningar i samband med DOGE, uppsägningar inom statlig verksamhet och då eventuella nedskärningar i sjukförsäkringen. Även demokrater har fått en del som är arga över och med sig opposition, men framförallt så är det ju republikanerna som fått det hett om öronen på de här mötena. Kanske inte alltid från bara republikanska väljare ska man väl också lägga till. Det här har blivit en arena för missnöjesyttringar och klipp från dem har också spritts i medierna och sociala medier. Och Joni Ernst, hon verkade tröttna helt enkelt under sitt möte när någon sa att folk skulle dö på grund av nedskärningarna inom Medicaid. Ja, då kom hon med ett ganska drastiskt svar, typ: ja, det ska vi väl alla göra.
Ja, det gjorde hon. Och jag tänkte att vi kan väl lyssna. Det finns en ljudupptagning för det här när då Joni Ernst som sagt säger att ja, vi ska väl alla dö.
So, people are not, well, we all are going to die. So, for heaven's sakes. For heaven's sakes, folks. Okay, no, but
ja, det här lite lakoniska svaret, Gina, det kanske inte landade så bra här.
Nej, det blev, ja, men som man hörde här, det blev starka reaktioner i rummet. Det var många som tyckte att hon var cynisk och okänslig och det här var väl inte världens fingertoppsargument alltså. vi ska alla dö. Och det var många som sa efteråt också att det är lätt för henne att sitta där och raljera som har en hög senatorslön och har sitt på det torra. Men de som inte har det är ju oroliga på riktigt. Och i botten här finns ju en oro för att republikanerna nu ska skära rejält i Medicaid. Alltså att låginkomsttagare, de fattigaste amerikanerna ska drabbas. Och det här är ju något som vissa även inom republikanerna verkligen har varnat för. Att här riskerar man att gå över en röd linje. Att om man börjar skära i Medicaid, om försäkringar tas bort eller försämras jättemycket för de fattigaste amerikanerna, då riskerar det att bli en backlash även från republikanska väljare. Så att det här har ju verkligen, hennes uttalande i kombination med det som pågår just nu, det har gjort att demokraterna högg ju på det här uttalandet direkt förstås och kallar det för totalt respektlöst.
Mm. Och efter kritiken så gick Joni Ernst ut med vad som på något sätt paketerades som en ursäkt, men sen visade sig inte vara det. Så här lät det.
I made an incorrect assumption that everyone in the auditorium understood that yes, we are all going to perish from this earth. So I apologize. And I'm really, really glad that I did not have to bring up the subject of the Tooth Fairy as well.
Ja, Roger, alltså vad är detta? Hon ber om ursäkt och sen så säger hon, jag är jätteglad att jag inte behövde ta upp den här frågan om tandfen också.
Mm, det var väl någon form av spektakulärt dålig krishantering på ett sätt. Alltså hon ber inte om ursäkt utan menar ju snarare att folk är naiva och lite löjliga som blir upprörda över det där. Kanske skulle hon till och med, det var ju tur att hon inte tog upp liksom berätta sanningen om tandfen också i samma sammanhang. Reaktionerna har ju bland annat varit att Ernst helt enkelt försöker vara lite maggatuff här och hänga på. Men folk säger att Trump lyckas komma undan med sådana här saker. Han lyckas vara rolig. Joni Ernst kvalar inte in på komedipolitikerlistan med det här klippet i alla fall.
Nej, Gina, alltså finns det de då inom magarörelsen som tycker att men det här var en bra retorik?
Jag har inte sett någon som tycker att hon lyckades med sina one-liners faktiskt. Sen kan de säkert tycka att budskapet, det här tuffa budskapet kan vara motiverat på många sätt, men sättet hon sa det på och hur hon sen följde upp det med det här märkliga tandfe-uttalandet. Nej, det har inte fått så mycket beröm, inte ens från republikaner.
Nej, Roger, alltså Joni Ernst fick ju direkt efter det här debaclet då en motståndarkandidat i senatsvalet nästa år.
Ja, det var en demokrat, J.D. Scholten, som bestämde sig för att hoppa in i senatorsracet efter det här. Men det var väl kanske mer ett sätt för honom också att få lite uppmärksamhet i samband med snurret kring Ernst. Det är flera andra demokrater som kommer att ställa upp i det där primärvalet tydligen. Men det kan bli svårt för dem. Iowa har inte valt en demokrat i senaten sedan 2008. Mm. Så tittar man bara rent statistiskt på det så verkar Ernst sitta hyfsat säker. Men vi får väl se om det här får konsekvenser även längre fram i hennes valkampanj.
Mm. Du pratade lite om det här nyss i ditt svar, Gina, men det är ju många låginkomsttagare som numera är MAGA-entusiaster och som röstar på Trump. Så hur känslig är den här frågan om Medicaid då?
Det här är en jättekänslig fråga och väldigt omstritt. Och om det här går igenom nu i senaten så blir det de största nedskärningarna för Medicaid någonsin, alltså sen programmet infördes. Och de nedskärningarna ska då i sin tur finansiera vissa skattesänkningar som Trump vill genomföra. Och Medicaid kommer ju drabba stora grupper inklusive många Trump-väljare. Jag såg oberoende beräkningar på att man räknar med att runt 20-25 miljoner republikaner runt om i USA är beroende av Medicaid. Så att 20-25 miljoner republikaner som kan påverkas av detta, det är ju ett högt politiskt spel. Och republikanerna som de inom republikanerna som stödjer det här förslaget, de säger att vi ska bara ändra Medicaid på marginalen. Det här är bara för att komma åt slöseri och fusk, fraud and waste. Men det är flera experter på sjukförsäkringssystem, bedömare som säger att ja, men det här är så pass stora nedskärningar så att det kommer få effekter på själva försäkringsprogrammet, alltså på kärnan, så att det kommer påverka många amerikaner och deras försäkringar. Så att det är känsligt, och det är särskilt känsligt i delstater med många fattiga som West Virginia, Missouri till exempel. Och där har de republikanska senatorerna gått ut och sagt att de är oroliga för effekterna. Inte minst på landsbygden, så där är det många som lutar sig mot Medicaid. Och Josh Hawley till exempel, som är senator från Missouri, han sa att det här vore, om vi skär i Medicaid, då är det politiskt självmord. Det här skulle verkligen vara krossa vårt parti, och skrev någon debattartikel i New York Times om det här. Så att det här är omstritt och det är känsligt, och hur stora effekterna kommer bli på de här Medicaid-nedskärningarna, där varierar ju analyserna. Där säger republikanerna en sak och andra bedömare säger att effekterna kommer bli större, men känsligt är det hur som helst. Mm.
Roger, hur går det då med budgeten?
Ska bara lägga till också, kanske också viktigt när de här begränsningarna eller förändringarna kommer att kännas för de som får Medicaid. Det där finns ju också en del att man försöker skjuta upp en del av de där effekterna, mm. Som man i alla fall ska klara sig igenom mellanårsvalet och kanske till och med ännu längre fram i systemet, och då skulle man ju också kunna finansiera om det på något vis, kan man tänka sig, om det skulle bli väsen om det där. Men väldigt oklart exakt hur det kommer att slå, tycker jag, med Medicaid. Budgeten, ja, man jobbar på de olika utskotten. Tanken är att respektive förslag från utskotten ska presenteras under den här och nästa vecka. Och tanken är att man börjar med de minst kontroversiella områdena och sen jobbar man sig in i hetluften, kan man säga. Men vi har ju den här dubbla positionen då, eller dubbelheten, att demokrater en del hävdar ju att den här budgeten kommer på sikt i alla fall att medföra nedskärningar inom sjukförsäkringen för många amerikaner. De som fortfarande är emot och tydligast är emot det här budgetförslaget är ju de som vill ha mer nedskärningar och en mer balanserad budget, eftersom budgetunderskottet bara kommer fortsätta att växa de närmaste 10 åren med den här Trump-budgeten. Mycket då förstås eftersom man fortsätter med de skattesänkningar som Trump tidigare genomfört. Rand Paul, libertarianen från Kentucky som sitter i senaten, han är väl den tydligaste motståndaren. Han har redan väl sagt att han inte kan gå med på det här. Han är framförallt emot att man lyfter det här skuldtaket med massor med pengar för att slippa ta i den frågan förrän efter mellanårsvalen. Men har också åkt på stryk från Donald Trump, som bland annat skrivit på Truth Social att Rand Paul älskar att rösta nej till allting, och att han, Pauls idé alltså då, är actually crazy losers, förlorare inom parentes, och att folk i Kentucky faktiskt inte står ut med honom. Vi får väl se om det är fler här som kommer att ansluta sig till Paul i senaten, eller vilka korrigeringar man kommer att göra också i de här olika utskotten innan man i senaten är nöjda med det här budgetförslaget.
Mm. Så kommer den ha röstats igenom då, Gina, innan ni går på semester?
Ja, Trump vill det i alla fall. Han har ju satt en deadline till 4 juli, alltså nationaldagen. Så att om den inte går igenom, då blir det ju också automatiska skattehöjningar. För då löper de där skattesänkningarna ut i så fall. Så att det vore ju en effekt som republikanerna verkligen inte vill ha. Så att republikanerna jobbar på just nu i senaten och försöker då göra detta helt utan demokratiska röster, för alla demokrater kommer rösta nej. Och som sagt, Rand Paul, republikan, har redan sagt att han kommer rösta nej, så att då har de bara råd att förlora 2 röster till. Så att förhandlingar pågår för fullt.
Mm. Roger?
Och sen kommer det också parallellt med det här ett nytt förslag i representanthuset där man vill kräva tillbaka pengar som kongressen redan beslutat om. Alltså det är 9,4 miljarder dollar, ett paket som man kommer att lägga fram. Det handlar bland annat om stöd till utlandet, bistånd, men också pengar som skulle ha gått till public service-företagen, PBS och NPR, radio respektive TV. Eller om du sa det i fel ordning, tvärtom. I alla fall, det här är också en plan från Trumps sidan, att man helt enkelt tittar på kostnader som redan är beviljade, vill dra tillbaka dem, och det kommer också in här nu i den politiska debatten, tror jag, under
och de två veckan. Kanske är lite lättare att få igenom än nedskärningarna i bistånd och till public service.
Ja, men jag tror man lägger fram det som ett paket i alla fall. Men det här recessionspaketet, eller om man ska kalla det på svengelska, det tror jag nog kan gå rakt igenom med den republikanska majoriteten i representanthuset. Men man vet aldrig, det kan vara folk också som reagerar på till exempel konsekvenserna av minskat amerikanskt bistånd. Det har ju dykt upp med faktauppgifter på vad det faktiskt kan innebära i längden.
Mm. I fredags när både Ginna och jag var borta så pratade ni i podden om att Elon Musk nu slutar hos Trump. Men sen så blev det presskonferens.
And Elon's really not leaving. He's going to be back and forth, I think. I have a feeling. It's his baby, and I think he's going to be doing a lot of things. But Elon's service to America has been without comparison in modern history. He's already running one of the most innovative car companies in the world. You look at his factories and compare them with some of the old factories we have, and it's a big difference. And the most successful space company, and I guess in history, you would have to say, the largest free speech platform on the internet, etc.
Elon Musk är jättebra. Eller vill du utveckla vad Trump sa, Roger?
Ja, men alltså, det är någonting med avtackningar som jag tycker är... jag blir alltid nervös när jag går på avtackningar. Ska det bli bra nog? Ska det bli fint nog? Ska den här personen som blir avtackad få det tack hen förtjänar? Eller ska det dra iväg någon annanstans? Ska de som håller talet till den avtackade prata om sig själv? Eller om den som blir avtackad? Och det blev ju, kan du tänka dig att jag blev lite nervös när den här presskonferensen börjar med att någon sätter fram en laptop framför Donald Trump och så visar han ett inslag från CNBC som handlar om hur mycket handelsunderskottet har minskat. Det var så det började, hela den här avtackningen. Och trenden väl att det handlade ganska lite om Elon Musk och väldigt mycket om Donald Trump fortsatte väl under den här presskonferensen, också för att man svarade på massa frågor från pressen, och som pressen var inte så himla superintresserad av Elon Musk egentligen, kanske. Och det var väl också Peter Doocy från Fox News fick också fritt fram. Han fick ta alla frågorna, tror jag, på sin lista i den här presspoolen. Han fick en väldigt dominerande plats under den här direktsändningen. Mm. Men till sist fick det ändå handla lite grann om Elon Musk och vad han hade gjort innan det då var dags för honom att säga tack och hej för den här gången i alla fall i Vita huset.
Mm. Det här var ju aviserat sedan en tid tillbaka att Elon Musk skulle sluta, och sen publicerade New York Times en lång genomgång av påstått drogmissbruk hos Elon Musk. Vad var det för något?
Lång och detaljerad, och enligt New York Times så har Elon Musk tagit mycket mer droger än vad som tidigare har varit känt. Han har ju varit öppen med, han har berättat att han har tagit ketamin i små doser tidigare mot negativa tankar, som han har sagt. Men enligt New York Times rapportering så var det stora doser av ketamin, som ju är ett narkosmedel, och även av andra droger. Det var dagligt bruk, och de har massa uppgifter om att han reste runt med en medicinbox full med piller som han tog dagligen, bland annat amfetaminpreparat. Så att det är en lång ingående artikel i New York Times där man hänvisar till uppgifter från medarbetare. Reportrarna säger också att de har sett bilder på pillerboxen, bland annat. Elon Musk förnekar ju de här uppgifterna. Han skrev i ett inlägg på X att han inte tar droger och att New York Times ljuger, men New York Times har gått ut efter detta och sagt att de står bakom sin publicering, och de anser att de har pålitliga källor och anledning att rapportera detta.
Mm. Roger, man har ju sällan läst en så detaljerad artikel om någons drogmissbruk. Alltså, hur mycket uppmärksamhet har det här fått i USA?
Det har Du har fått en del, men det är också lite gamla nyheter. Wall Street Journal gjorde någon form av stor artikel förra året som handlade om till exempel Silicon Valley och droger och mikrodosering och liknande. Så att där har ju Elon Musk nämnt som en av personerna i alla fall i utkanten. Alltså det finns en kultur inom vissa delar av Silicon Valley där man experimenterar med mikrodosering och olika psykedeliska behandlingar för att öka kreativiteten och hjärnverksamheten. Och man kan väl tänka sig, eller det finns ju uppgifter om att det där har Elon Musk och även Peter Thiel, som vi pratat om ibland, varit en del av. Folk har berättat att Musk har festat på Burning Man med dem. Och på, kan ju bara nämna i det här sammanhanget också lite, en liten omväg då, men på South by Southwest, den stora alltså techmässan bland annat, så fanns det ett helt spår bara kring psykedelia och olika former av terapier. Här i San Francisco gick jag förbi en svampkyrka häromdagen, så att det där är inte så, det finns som en del. Det bubblar runt lite sånt här i verkligheten, i alla fall i en del av delstaterna i USA.
Mm. En annan sak som hände den där sista dagen i Vita huset, det var ju att Musk kom med en blåtira. Hur förklarade han den, Gina?
Ja, det var ju ett av hans många barn. Han har ju minst 14 barn, och det var hans mest kända son, lille X, som hade orsakat den här blåtiran enligt Elon Musk. Och förklaringen var ju rätt intressant när Elon Musk berättade att han lekte med sin son och så hade han sagt, uppmanat sonen, kom igen, slå mig i ansiktet. Och då gjorde lille X just det, och så fick pappa då en blåtira. Och det där har ju lett till ganska många förundrade kommentarer. Vem uppmanar sitt barn att slå en hårt i ansiktet? Lite udda. Och det har också lett till väldigt många krönikor och politiska kommentarer som anspelar på den här blåtiran. Elon Musk sa i ovala rummet att först när lille X slog mig så kände jag ingenting, jag tänkte inte på det. Men sen, I guess, så kom blåmärket efteråt. Och det där har ju fått många att dra paralleller till hans vildsinta nedskärningar. Att först känner man ingenting, nu kommer blåmärkena, effekterna efteråt. Och sen har det också varit väldigt många så där före- och efterfoton. Hur han såg ut före Doge när han kom till Vita huset, ung och oförstörd, och hur han såg ut nu när han lämnade. Han såg ju rätt trött ut alltså, när han stod bredvid Donald Trump. Det var inte bara blåtiran, utan det var också något. Det var en rätt utmattad blick, och han var blek och såg. Han såg sliten ut.
Mm.
Så att blåtiran och ketaminet och urinblåseproblemen som New York Times också skrev om, det där blev väl bestående intryck av Musks allra sista vecka på jobbet. Det blev på något sätt en del av avtackningen, eller rapporteringen kring avtackningen.
Mm. Sen undrar jag väldigt mycket, Roger. Elon Musk fick ju en guldnyckel av Trump. Går den verkligen till Vita huset?
Nej, det tror jag inte. Men man vet ju aldrig. Nej, men det där är ju precis som man brukar få nycklarna till staden och sådär. Det där var ju en fin present då från Donald Trump. Det var där jag igen fick såna avtackningsvibbar och kom ihåg alla radioapparater jag fått när jag blivit utlasad från Sveriges Radio, när jag skulle lyssna på mina kollegor. Jag återvänder till utlasningarna från Sveriges Radio gång på gång i de här sammanhangen.
Men spår hos dig, Roger.
Det är det som väcks hos mig. Nej, men den här presenten, det där var någonting som den första som ska ha fått en sån här nyckel enligt de som undersökte här, det var Benjamin Netanyahu faktiskt. September 2020 ska han ha fått en sån, och då skulle det också det betyda att man var välkommen tillbaka.
Mm-hmm.
Men sen ska det ha, ingen vet hur många sådana här som delats ut, men de finns, det ska finnas att köpa på nätet på eBay för upp till $7,950 har man kommit fram till. Så det verkar som att en del av dem som fått,
alltså 80 000 svenska kronor.
Ja, det är dyra nycklar. Lite mindre nu eftersom vi har mycket bättre kurs.
Ja, okay. Men dyrt, men, i alla fall.
Dyrt,
särskilt
fall,
men... om de inte funkar.
Ja, verkligen.
Ja. Jag skulle säga att det antyder att de inte funkar, kanske att man säljer dem på eBay eller får lov att göra det. Jag tycker det är det viktigaste beviset. Men däremot kan man då köpa T-tröjan som Elon Musk hade på sig. Doge Father hade han ju på sig under sin kavaj.
Ja.
Sådana liknande finns att köpa på nätet för en betydligt billigare peng.
Jaha, okej. Okay. Ja, Gina, jag undrar också en sak till bara om den här guldnyckeln då. Förutom att den är dyr och inte verkar funka, så undrar jag, är den en symbol för att Elon Musk kommer komma tillbaka till amerikansk politik?
Just nu är ju det lite svårt att tro att han skulle komma tillbaka. Musk själv har ju sagt att han kallar Doge för en livsstil och en religion. Han har jämfört med buddhismen och sagt att bara för att Buddha inte finns längre så är inte buddhismen död. Så att bara för att Elon Musk försvinner så försvinner inte Doge och Dogeismen. Så att ambitionerna är ju att fortsätta skära ner på massor av federala utgifter och fortsätta i Elon Musks anda. Så att på så sätt kanske det fortsätter, och Elon Musk kommer säkert fortsätta åtminstone försöka påverka politiken. Han har ju nära kontakt med Donald Trump, och han har gjort klart senaste dagarna att han har mycket åsikter när han har twittrat jättekritiskt om budgeten. Men frågan är ju om någon lyssnar längre. Lyssnar Donald Trump fortfarande på Elon Musk, och lyssnar republikanerna i kongressen? Det är väl allt mer tveksamt, så att... Just nu känns det som att Elon Musk lämnar inte bara ovala rummet utan lämnar Washington. Men vem vet vad han har i kikan längre fram.
Hörrni, tack för att ni var med, Gina Lindberg. Roger Wilson, krya på dig nu. Anna Roxvall var producent, och ni som tror att vi inte är tillbaka på fredag bara för att det är röd dag och nationaldag, ni tror fel, vi är tillbaka då. Jag heter Sara Stenholm. Hej då!
Klockan är 7:10, onsdag kväll. Här är 7 minuter radiosatir med Fritte Fritzson.
Hallå?
Hallå?
Hörs jag?
Nej.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet. Korrar utplacerade i hundratals länder som du förmodligen inte ens visste fanns. Först ut om vad som har kallats världens mest inflytelserika bokcirkel. En samtalsklubb för maktens introverta. En lobbyistkryssning, men på land. Vi talar förstås om Bilderberg Riders, den ökända elmoppeklubben från Schweiz. Ett land som ofta blandas ihop med både Sverige och Schweiz. Och Bilderberg Riders tros rulla in i Stockholm i juni iförda diskreta polotröjor och med laddade batterier. För att reda ut det här och kanske gräva lite i Bilderberg Riders historia har vi sänt ut vår reporter Urlög Nafta. Var är du någonstans, Urlög?
Jo, hör och häpna, jag är inrest från Schweiz och står nu med satellittelefonen utanför Grand Hotel i Stockholm.
Ja.
Eller rättare sagt det som förut var ett hotell. För nu ser det mest ut som en spioncentral deluxe med säpobilar, mörka kostymer och män med öronsnäcka som låtsas vara i telefon men som egentligen lyssnar på Little Feats debutalbum. Mm.
Men vilka är egentligen Bilderberg Riders?
Ja du, det här det är inte vilka elmopedister som helst. Vi talar om en sammanslutning som bara accepterar medlemmar som ett... äger mark i minst tre tidszoner. Två, kan säga multilateralt samarbete baklänges under hypnos. Och som nummer tre, absolut aldrig under några som helst omständigheter skriver någonting alls på sociala medier. Inte ens hej från Davos.
Ja, det är hårt det där. Men lite exkluderande kan jag också tycka. Men varför just elmoppar?
Elmoppar? Mm. Ja, de är tystare än svarta helikoptrar som vi vet, Fritte. Handlar om att glida in under radarn, bokstavligt talat. De rullar in från Arlanda i långsam formation, tre i bredd, med laddkablarna släpande som svansar baktill.
Och vad tror man står på agendan då?
Enligt uppgift från en hotellanställd som jag pratat med så kommer allt att börja med ett visionssamtal om den transatlantiska demokratins framtid. Och efter det, ångbastu, följt av sillunch med Sverigedemokraterna.
Oh. SD, men varför just dem då?
Ja, men det finns väl egentligen bara ett parti som är öppna för samarbeten, MC-klubbar.
Ja, och moppegäng.
Ja, precis. Och det här är ett riktigt fräsigt elmoppegäng ska jag säga. De har nämligen ryggmärken på sina harmonikostymer.
Mm. Vet man vilka som är med i det här Bilderberg Riders då?
Man vet inte det. Medlemmarna är normalt sett väldigt hemliga med allting egentligen. Inte bara identiteten. Vi vet att nya fröken Snusk, alltså Leif Pagrotsky, har varit med.
Aha, intressant. Vad kommer allt mynna ut idag?
Ja, de kommer att avsluta som alltid med att enhälligt fatta beslut om att inte fatta några beslut. Och om Jimmy Åkesson får några frågor om mötet så kommer han att svara: jag minns faktiskt inte. Men det var god sill.
Tack, Ulla Gnafta, som rapporterar direkt från Grand Hotel här i Stockholm. Specialdemokraternas kongress i Serbien har fortsatt den här veckan och där har man hamnat i ett öppet gräl om förslaget att införa 35 timmars arbetsvecka. En idé som verkar kräva större strategiskt mod än ett NATO-medlemskap. Med oss för att rapportera från kongressen, Sonja de Telefonis.
Ja, det här är verkligen en vattendelare, Fitte. Medan delar av partiet, inklusive nostalgiska 70-tals socialister och några fackliga tidsresenärer, hyllar förslaget som en väg mot frihet, jämlikhet och lite mer Netflix, menar andra att arbetsmarknaden ska sköta sådana frågor själv, helst via viskningar i korridoren på Norra Banantorget.
Ja, okej. Okay. Men vad är partistyrelsens officiella linje då?
Jo, Specialdemokraternas talesperson för inre maktbalans, Mikhail Damplugg, säger att partiledningens linje är tydlig. Man är för att vara emot, men inte alltid, och särskilt inte på förmiddagar.
Okej, men hur tänker man sig att det här ska gå till då?
Här har partiledningen ett tydligt förslag. Att stegvis kapa en arbetstimme per år tills ingen längre kommer ihåg vad arbete är.
Tack, Sonja. Vi ska också säga att efter att oppositionen tagit del av förslaget så meddelar man kort och gott: avgå nu. Svenska Socialdemokraterna ska böta 3 miljoner kronor. Det här meddelar Spelinspektionen efter att partiet brutit mot spellagen och sålt lotter med oetiska metoder. Men det här är bara en västanfläkt mot hur det kan gå till i andra länder. Lars Tumbelin, du är med oss från Oceaniska federationen.
Ja, Lars Tumbelin här direkt från Kakadu. Och här har partiernas metoder för att fylla på partikassorna varit en riktig följetong. De konservativa hamnade i hetluften för några år sedan när de klädde ut sig till mänskliga helkroppsmålade statyer som stod helt still på gågatan i Kakadu.
Ja, fick de in några pengar på det då?
Gjorde de inte, men partiledaren fick en allergisk reaktion på kroppsfärgen.
Aj då. Har du några fler exempel?
Finns fler exempel. En skandal som det pratas mycket om här nere, det är när Miljöpartiet och Olivgröna pantade burk.
Burka va?
Nej, det var bara en burk som de drog fram och tillbaka i pantautomaten med ett snöre. De drog in hela 16 000 oceaniska dollar på det här.
Ja, mycket pengar ju.
Ja, men det är mycket pengar. Men som de tyvärr förlorade snabbt, för de kunde inte låta bli att trycka på den gula knappen. Så alla pengarna gick till en skog i Afrika.
Ja. Finns det någonting som de politiska partierna i Oceanien inte skulle göra för pengar?
Ja, men det gör det. Det finns en sak, och det är att sälja lotter till dementa pensionärer. Där går en skarp gräns.
Tack, Lars Tumbelin från Kakadu. Trafikverkets ritningar över Stockholms centralstation ligger ute på Darknet för vem som helst att ladda ner, rapporterar Ekot. Ritningarna stals vid en rysk hackerattack mot en underleverantör till Trafikverket, bolaget Kraftkisarna. Heter de Kraftkisarna på riktigt eller?
Kraftkisarna, ja.
De heter inte Volt, Walter och Fasgänget.
Nej, Kraftkisarna.
Oh my god, it's el.
Nej, nu måste jag gå vidare för lite.
Förlåt, ja. Men fler dokument ligger ute och flyter på Darknet. Bland annat samtliga ritningar över Pilvilles största järnvägsstation, Saint-Absurbug. Och spännande nog ser man att i källaren finns en modelljärnväg i skala H0 som är en exakt återgivning av hela Pilvilles järnvägsnät. Men till skillnad från den riktiga går tågen i källaren alltid i tid. Det var allt från Kraftkisarna och Radioskugga den här gången.
Den är rolig, ha den.
Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
Nu på fredag är det den 6 juni och det är Sveriges nationaldag.
Den 6 juni år 1893 hålls ett högtidligt firande på Skansen i Stockholm till minne av dagen då Gustav Vasa blev kung. Det här är startskottet till den svenska nationaldagen. Men det är inte bara nationaldagen som föds den här dagen. Samtidigt, fast i den lilla orten Jularbo i Kopparbergs län, föds en man som ska bli Sveriges första musikidol. På nationaldagsmorgonen i P1 pratar vi om dragspelskungen Kalle Jularbo och om hur dragspelet blev Sveriges mest älskade och hatade instrument. Lyssna klockan 8-9:30 på morgonen i P1 Sveriges Radio.
Nationaldag och dragspel fredag morgon alltså här i P1. Men än så länge är det bara onsdag och den 4 juni. Vi ska strax få nyheter från Ekot och efter det så tar Tella Jonsson från kulturredaktionen över och sänder P1 Kultur som i kvällens sändning bland annat djupdyker i den amerikanska författaren Miranda Julys roman Alla fyra. En roman som fått kvinnor att lämna sina äktenskap. Och koreografen och regissören Gunilla Heilborn berättar varför multikonstnären Miranda July inspirerar henne. Och så avkodas Leonardo da Vincis Nattvarden, mästerverket som målades direkt på klostrets stenvägg men som inom sig bar på sin egen undergång. Detta bland annat i P1 Kultur efter nyheterna. Och efter nyheterna klockan 8, ja, då blir det lek och spel här i P1 i på minuten. Som vanligt programleds av Hans Rosenfeldt och han har med sig en kvartett som aldrig tidigare varit tillsammans, nämligen Pia Johansson, Fredrik Lindström, Susanna Damic och David Batra i på minuten efter 8 nyheterna. Det är P1 ni lyssnar till. Klockan är 7. Här kommer nyheter.
Och här är Ekot. USAs president Donald Trump har pratat med Rysslands president Vladimir Putin i telefon. Det här skriver Trump på sociala medier. Och de två världsledarna ska, enligt Trump, bland annat ha diskuterat Ukrainas drönarattack mot ryska flyg för några dagar sedan. Och Putin underströk då mycket starkt att Ryssland kommer att behöva besvara attacken, det skriver alltså Donald Trump. Svensk offentlig ekonomi går plus med invandrare. Det här visar en rapport från Konjunkturinstitutet. Ett undantag är flyktingar, i alla fall under de första åren. Det är Sverigedemokraterna som vill ha rapporten. Oskar Sjöstedt är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
De bekräftar det vi har sagt i ganska många decennier. Flyktinginvandringen är på det stora hela kostsamt.
Rapporten som presenterades under onsdagen bygger på hur mycket utrikesfödda betalar in i skatt och hur mycket de får i bidrag. Under 1980-talet bidrog gruppen till de offentliga finansernas tillväxt. Sen hamnade gruppen på minus fram till 2016. Utrikesfödda har sedan dess åter blivit ett plus. Till exempel bidrog de med 6 miljarder år 2022. Samma summa som de inrikesfödda kostade det året. Oskar Sjöstedt igen.
Arbetskraftsinvandringen har varit positiv, flyktinginvandringen har varit negativ.
Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen är inte överraskad över siffrorna från Konjunkturinstitutet.
Det är ju ganska väntat att Sverige tjänar pengar när det kommer människor hit för att jobba och att när vi använder vår medmänsklighet och tar hand om världens utsatta flyktingar så innebär det också en kostnad.
Reporter där Ivan Garcia. Nu kommer det kritik från flera håll mot regeringens planer på att hyra fängelseplatser utomlands. Fackförbundet Sekos ordförande Gabriella Lavecchia säger att det är ett mycket dåligt förslag. Svensk myndighetsutövning har vi i Sverige, säger hon. Gabriella Lavecchia sitter i Socialdemokraternas partistyrelse. Även Akademikerförbundet är starkt kritiskt och skriver att flytta svenska intagna till ett annat land innebär stora risker och de ser också en oro för personalen och rättssäkerheten. Och polisen har idag beslutat att förlänga tiden för säkerhetszonen, eller visitationszonen som det kallas, som de haft i två områden i Örebro. Den förlängs med en vecka, rapporterar P4 Örebro. Den här säkerhetszonen inrättades för 2 veckor sedan efter att flera grova våldsbrott skett i områdena och att det finns en konflikt mellan olika gäng. Sedan dess har också flera personer frihetsberövats. Ekot, Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
God kväll, varmt välkomna till Sveriges Radio P1 och de fortsatta kvällssändningarna. Onsdag den 4 juni. Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen här ikväll och i natt. Och jag lämnar över ordet direkt till Tera Jonsson från kulturredaktionen. Här är P1 Kultur.
Välkomna nu till P1 Kultur idag från Radiohuset i Stockholm med mig, Tera Jonsson. Om en bioaktuell dokumentär från Ryssland i skuggan av anfallskriget mot Ukraina. Vad gör man som lärare på ett vanligt gymnasium i en småstad när man plötsligt blir tillsagd att undervisa sina elever i statens krigspropaganda? Vi ska prata om den otroliga historien som snart börjar visas i Sverige under titeln Mr. Nobody against Putin. Fredrik Wadström är med oss lite senare. Och så ett fenomen i bokform. Den nya, vad ska man säga, amerikanska vänskaps-, sex-, dans- och klimakteriebibeln alla fyra av multikonstnären Miranda July. Det blir strax ett långt kritiksamtal om denna roman som har fått kvinnor att både skilja sig från sina män och starta samtalsgrupper om liv, lust och begär. Ja, författaren, filmskaparen och konstnären Miranda Julys succéroman All Fours slog i fjol ner som en dansande, gruppchattande bomb i kärnfamiljen. Och nu har den kommit i svensk översättning, alla fyra alltså, översatt av Magdalena Sörensen. Så här lät det när Miranda July gästade Desi Lidditch i talkshowen The Daily Show när boken just hade kommit ut i USA.
I am so happy that you're here. I loved your book. And then I got to that point where I only had like 20 pages left and I started to panic that it was almost over. So I saved the rest for Mother's Day.
Oh, perfect.
And I locked myself in the bathroom. Give us the synopsis of the book.
It's really for every woman who's aging and has secret desires and anxieties about those desires and is wondering what's going on with her body and her marriage and just her whole self.
Yeah.
I mean, I don't know what you were doing there in the bathroom. But I wrote it for you.
Ja, den här boken är till dig, kvinna, som gör saker i ditt badrum, vad det nu är du gör där. Alla fyra av Miranda July, som vi hörde prata här, var en av 2024 års mest omtalade böcker i USA. Nominerad till The National Book Award och en bästsäljare i både USA och Storbritannien. Och nu finns den på svenska. Och jag har fått sällskap av våra litteraturkritiker Lina Kalmteg som sitter mitt emot mig här i studion. Hej!
Hej!
Och hej också till Karin Arbsjö som är med från studion i Malmö. Hej Karin!
Hallå, hej!
Jag börjar med dig Karin. Hur stötte du på det här fenomenet alla fyra, denna bok?
Ja, men jag hörde först talas om den förra året av en kompis som började skicka meddelanden till mig, ganska liksom exalterad. Har du hört om den här boken? Det verkar som att folk, det har startats massa chattgrupper. Nu ska det vara något möte i Köpenhamn för folk som har läst den här och liksom verkligen sådär. Och så frågade jag så här, ja men vad är det för bok? Hur är den? Och då sa hon, nej men jag kommer absolut inte läsa den. För att det visade sig att hon hade en väninna som hade skilt sig från sin man efter att ha läst den här boken. Och, så man kan säga att det började med att jag blev varnad för den.
Okej, läs inte den här boken om du vill fortsätta leva i en heterosexuell parrelation.
Ja, men precis.
Du då, Lina, vad var din relation?
Spännande, den behöver en varning i den här boken. Ja, alltså lite liknande ska jag säga. Jag började höra talas, jag kände till Miranda July väl sen innan. Och började höra talas om den här boken förra sommaren var ju, den kom ju precis. Och då var det många som läste den på engelska i Sverige. Så det var ju samtal både här, men också att man hörde liksom i amerikanska man ska podda och sådär, samtala om den. Och man blir lite nyfiken när man hör, när de överraskande säger att det är liksom en bok om förklimakteriet som har blivit årets samtalsämne i litterära världen. Då undrar man ju lite vad det är för slags bok. Och sen så kände jag mig väl kanske ganska mycket som målgrupp. Jag tycker att förklimakteriet trendar lite grann runt omkring mig. Och började då, så fort jag själv började läsa den faktiskt direkt, också känna så här, jag måste prata med mina vänner om det här. För det är en bok som verkligen ska, ja, göra att man vill ha samtal. Så att jag började få ihop till en bokcirkel redan innan jag själv, jag hade kanske läst 25 sidor. Sen rann det där lite ut i sanden, men sen har vi haft lite kontakt om den. Och kanske att jag också tappade lite det, att det kanske inte bara var just förklimakteriet vi skulle träffas och prata om. Det finns ju väldigt mycket mer.
Ja, vi ska strax gå djupare in i den här nya romanen och tematiken, eller just tematikerna som den har. Men du, Lina, du har ju faktiskt, du var inne på att du är bekant med Miranda Julys verk sedan tidigare. Du har faktiskt också varit hemma hos henne i Los Angeles för några år sedan. Hur skulle du beskriva henne som konstnär och som person som du träffade?
Ja, precis. Jag träffade henne när hennes första roman, The First Bad Man, kom ut 2015 på svenska. Och strax innan då på engelska. Ska jag också säga, i hennes studio Echo Park i östra Los Angeles. Och det finns ändå kopplingar till den här boken kring det också. För att det är där hon sen, hon flyttar dit sen när det hänt
absolut,
mycket i hennes
eget liv. Absolut, det utspelar sig i många nyckelscener i någon sorts garage som är
precis
ett arbetsrum och ett liksom gömställe för den här personen.
Men man kan ju säga kort vad hon har gjort för den här romanen, så har hon ju blivit något slags, alltså det här är ett nytt genombrott, men hon fick ju ett genombrott med indiefilmen Me and You and Everyone We Know som kom 2005, som också fick en hel del priser. Där spelade hon också själv, hon är även skådespelare i sina filmer. Och det var någon slags sökande, drömmande konstnärssjäl som försöker bli tillsammans med en skoförsäljare. Och redan där kan man säga att hon grundlade det som vi också märker i den här romanen, någon slags excentrisk konstighet kan man väl säga. Det har hon också gjort tidigare då i sina konstperformance, men det kommer man att känna igen.
Ja, jag tror vi faktiskt har ett klipp från just den där filmen Me and You and Everyone We Know som visades i Cannes till och med, tror jag, det året 2005. Här har vi ett klipp just där hon springer i kapp den här skoförsäljaren som hon har flörtat med.
So at the end of the next block we'll separate. At Tyrone Street.
Yeah, the Iceland sign is halfway.
Iceland